Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som alltid jag, Lukas Ternestål och...
Ida Utterklo.
Ja, vi har som vanligt suttit här och pratat lite om livet innan vi började spela in.
Ja.
Ja, vi pratade om din lilla kisse som verkar ha fått lite ont i urinvägarna.
Ja, nu står han och glor på mig. Men...
Ja...
Bara han inte kissar i den rena tvätten där i vardagsrummet så.
Nej, det får han inte göra. Då får du tvätta om allting.
Hej, gubben!
Ja, nej, jag vet ja. Inte.
Ja, nu kommer han här.
Ja. Ja, det ska alltid vara någonting.
Ja,
jag sa
jo.
Ju det att alltså jag och min frus hankatt har ju också haft sådär.
Men snälla Nox! Nu gör han det igen!
En gång till.
På ett annat ställe.
Nej men gud. Jaha. Han vill väl ha din uppmärksamhet kanske.
Ja, eftersom han inte går till lådan.
Ja. Men är det mycket varje gång? Eller är det bara någon droppe?
Nej, det är bara droppar. Ja, nu vet jag ju inte heller. Men... Jag gillar att han har valt en plats och så har han haft ner några tuschpennor jag har. Och så sitter han och kissar på mina tuschpennor.
Men gud. Ja. Du får väl...
Men lilla vän, det där var ju nästan ingenting. Och nej, så ska han tvätta sig. Det är någonting som är obekvämt.
Ja, det är någonting som retar.
Jag kanske får titta på honom sen och se om jag ser någon svullnad eller något.
Ja, det kan ju vara någonting som retar bara också. Men ja. Det brukar ju kunna gå ge med sig. Men ja... Det är ju alltid typiskt.
Ja.
Ja. Men förutom det då, hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag är ganska trött. Från igår så har jag ju gått upp i tid med en halvtimme varje dag. Det låter inte som så mycket, men det blir mycket, känns det som.
Ja, jo. Det kan det ju bli. Alltså. Ja. Lite andra tider.
Ja, men annars är det bra. Nu håller jag bara på att kolla vad han gör när han går runt här.
Mm, jag förstår det. Ja, men det är väl skönt att det är bra.
Då? Nej, nu går han iväg.
Japp.
Fokus.
Fokus.
Ja, men nej, så det är inga konstigheter annars.
Nej, det är ju skönt i varje fall.
Ja.
Trött är man ju tyvärr dock. Men det brukar man ju vara.
Ja, jo.
Det är så här ständig trötthet.
Ja, men typ. Ja. Men det hjälper att det börjar bli lite ljusare.
Mm, jo, men det tycker jag också. Det är skönt.
Hur är det med dig?
Jo, jag är också lite trött. Jag jobbade ju min första dag igår. Idag är det tisdag, så att igår måndag så var jag tillbaka på jobbet igen efter min sjukskrivning. Och jag räknade att eftersom jag var ledig där vid påsken också, så har jag ändå varit hemma i 17 dagar. Så det blir ju en liten omställning. Och ja, man ställer klockan på morgonen och man ska gå upp och iväg och sådär. Så att, och alla var glada att se mig och så. Så att det har varit lite intensiva två dagar. Men, men det är väl bra tycker jag i allmänhet. Det är inget speciellt.
Nej. Så kan det vara, ja.
Nej, men det är lite irriterad, men det är inte över mitt, utan det är min fru. Inte på min fru, men en situation kring henne som jag kan bli fly förbannad över. Men det tar vi en annan gång.
Det ska vi inte prata om vad jag blir.
Nej. Nej, det ska vi inte göra. Nej.
Bara så här, ni som lyssnar, ni liksom har haft känslan där ni blir så arg. Så den här stöten man får i kroppen när någon skrämmer en.
Ja,
att du får såna och dina läppar pirrar till den grad att de domnar. Så arg var jag igår.
Ja, jag var också så fruktansvärt arg igår. Och jag är inte en person som lätt blir jättearg.
Nej.
Men jag yttrade ett x antal fula ord här hemma. Och jag var, alltså jag var så... Det bara, jag bara kände hur jag bara skulle vilja typ slå i någonting. Så arg var jag.
Jag satt på tåget och typ vibrerade.
Ja, jag kan tänka mig det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är typ mållös.
Så kan det vara.
Vi har väl inget annat att berätta om, så tänkte jag säga.
Nej. Jag tror inte det.
Nej.
Inte som jag kommer på lite, sådär.
Man känner sig lite trött i huvudet.
Nu ligger min katt raklång på vardagsrumsgolvet och tittar på mig. Men jag tror att det är för att solen ligger på där.
Mysigt. Han får sola lite medan vi pratar.
Ja.
Nåväl, ja, men om inte det är något speciellt så kanske vi ska hoppa in i ämnet bara.
Ja, nej, jag tror inte vi har pratat om att det är någonting vi behöver ta upp. Mer än att det har löst sig med Acast nu.
Ja, det har löst sig.
Det har lyst sig, så ni som lyssnade förra veckan vet vad vi pratade om.
Ja, så det är roligt. Det är nu äntligen känner man att man liksom... Ja, få lite för allt arbete man gör.
Ja.
Ja. Och det tackar vi för att folk vill lyssna.
Ja.
Att utan er som lyssnar så hade vi ju inte liksom fått någonting för det.
Nej.
Så att det bugar vi för. Men det är du som ska prata, så att vi hoppar väl in i det.
Ja, det gör vi. Ja, och ni har ju sett på titeln vad avsnittet kommer att handla om. Jag triggervarnar, för det blir lite äckligt emellanåt. Så.
Ja, lite grovt.
Ja, och mina källor, det är två artiklar på Aftonbladet. Det lilla jag kunde se av en artikel på Arbetarbladet utan att betala.
Ja, just ja. Det är ju så.
Expressen hittade en artikel. Och sen Hasse Aros podd.
Fallen
jag
glömmer.
Ja, precis. Jag vill ju alltid säga fallen jag aldrig minns.
Ja, det hade varit lite jobbigt. Här pratar jag om fall, men jag minns dem inte. Men ja.
Och det heter typ Kannibalens begär, tror jag.
Okay.
Och sen den största källan är från en serie som finns på Viaplay som heter Svenska fall. Och det här är säsong 3, avsnitt 6.
Spännande.
Så det är mina källor.
Nu
håller jag bara på flytta på grejer som var i vägen, tycker jag här.
Ja.
Men vi ska tillbaka till 30 mars 2005. Så det är ganska länge sedan nu. Och det är på morgonen, tidigt på morgonen. Då får polisen in ett larmsamtal från en 20-årig man vid namn Tommy Karim. Eller Tommy, det stavas IE, så det beror på hur han vill att man ska säga. Men...
Ja, just ja.
Men han bor i alla fall på Zigzagsvägen i Sätra i Gävle.
Mm.
Och där bor han med sin sambo, deras 3 månaders son och deras hund. Och han ringer till polisen och säger ni måste komma snabbt. Och då säger de vad är det som har hänt. Och då berättar han att han vaknade och såg en man attackera hans sambo.
Mm-hmm.
Och hans sambo är 18-åriga Anna Norell. Och om du, ifall du reagerar, det är inte en släkting till mig.
Nej, jag är också lite här. Okay. Nej.
Det ska inte vara en släkting till mig. I alla fall.
Vi
inte så, ingen släkting som jag känner till.
Nej, det är ju det också.
Och för er som lyssnar, Norell är min efternamnet på min pappas sida.
Mm, precis.
Men Anna, hon blir i alla fall attackerad med en kniv när han vaknar. Mm-hmm. Och han berättar ju att han tar sig liksom ut i lägenheten och då står den där mannen där med kniv. Och han får panik och springer därifrån.
Jo, det förstår jag.
Och polisinspektören Peter och hans kollega Lars är först på platsen. Och de möts då i porten av en ung kille som han förklarar kommer i kalsonger eller shorts. Mm. Den här mannen är väldigt uppjagad och pratar väldigt fort men får fram att de måste skynda sig upp i lägenheten. Det här, och efter när man kommer dit så kommer då yttre befälet. Befäl? Så varför pratar jag så himla hackigt för?
Det är så här gnälligt. Befälet.
Men befälet. Det yttre befälet och ytterligare en kollega kommer till platsen efter dem då. Och de tar hand om mannen. Och det här är ju då Tommy.
Mm.
Och medan de tar hand om Tommy så går Peter och Lars upp till lägenheten och öppnar dörren. Men där inne går en väldigt orolig rottweiler.
Ah.
Och när de ser den och den ser dem så ser den att den kommer inta en slags vaktroll här nu. Så de kan inte gå in. De vågar inte gå in.
Mm, ja.
Då springer då Lars ner till bottenplan och frågar Tommy om hjälp. Och de försvinner typ runt hörnet. Och sen kommer de tillbaka och upp till lägenheten kommer då Lars med Tommys yngre syster som kan ta med sig hunden därifrån. Så hon tar hunden och då kan de gå in och kontrollera lägenheten. Och de genomsöker ju den. För de vet ju inte om gärningsmannen är kvar.
Nej, precis.
Men de hittar ingen gärningsman. Men i köket så hittar de Anna livlös på golvet. Och Peter säger att det finns ingenting de kan göra för att rädda något liv.
Nej.
Det är för sent.
Jaså.
Och de säger att hon har massor skador på övre delen av kroppen. Och... man bestämmer sig för att tillkalla kriminaltekniker. Och den ansvariga kriminalteknikern blir Sven-Olof Sandqvist.
Okej.
Och när då Sven-Olof kommer till lägenheten hittar han, precis som hans kollegor, Anna liggande på golvet i köket vid kylskåpet. Och han, ja, men de gör ju alltid någon sån här... först gör de väl en okulär bedömning och sen så gör de ju såna här basala grejer liksom.
Ja, precis.
Han känner då att hon är fortfarande lite varm. Och det här är ju helt enkelt för att det har gått så himla fort. Från att det hände till att de är där.
Mm.
Så det är ju inte han van vid liksom, att det har gått så fort.
Det förstår jag.
Men han undersöker ju henne och ser de här skadorna. Och så upptäcker han något konstigt. Och han förklarar det som att när han ser en skada på en person så blir liksom hans instinkt då i att vilja liksom sy ihop det här.
Mm.
Och när han liksom tänker då att han ska sy ihop hennes skador så går inte det för det fattas triangelformade bitar.
Aha.
Och det här tycker jag han är jättekonstigt. Och han fortsätter ju sin undersökning. Han gör väl säkert någon rapport kring det här. Och under tiden så tas då Tommy in på förhör. Vilket är, ja men det är väl rutin liksom.
Ja, jo, och
han,
så är det ju.
Han beskriver det som att han vaknar plötsligt till av att Anna skriker högt nej, nej, sluta utifrån köket. Och då tänker han först att det är hunden. För den har haft en period där den har varit lite sådär, ja men nafsig och, och så. Mm. Jag vet inte om det är för att det är en ung hund, det framgår inte.
Nej.
Men han tar sig i alla fall ut till köket och då ser han Anna ligga på golvet medan en man står lutad över henne med en blodig kniv i handen. Och som jag sa då så vänder sig mannen om och tittar på Tommy och han får panik. Och han lämnar då lägenheten och springer ner för trappen. För längre ner, eller om det var på bottenplan, det är i alla fall samma port, samma hus, så bor hans pappa.
Jaha, okej.
Okay. Och han går in till sin pappa och ringer 112.
Då är det nära.
Ja. Och bara minuter innan polisen kommer till platsen så ser han och hans systrar hur gärningsmannen kommer ut ur lägenheten, ut ur huset och sen går därifrån.
Mm-hmm.
Och okay. De beskriver den här mannen som lång och har en svart och rödrutig skjorta eller jacka på sig.
Uh-huh.
Och polisen, de tänker ju att han måste ju typ vara kvar här. Eftersom det är så nära i tid. Så de söker ju igenom närområdet och de frågar ju folk om de har sett honom. Men det här, det är det som är så konstigt. Alltså ingen säger sig ha sett en man med den här beskrivningen. Och det här är en vardagsmorgon. Så det är mycket bilar, ja. Det är mycket folk som ska till bussen, det är mycket folk som ska till, ja men de cyklar till jobb, skola, alltså, men ingen har sett något.
Mm, det är lite konstigt.
Ja, det är ju mycket märkligt.
Tycker ju jag. Jag tänker, även om man skulle hoppa in i en bil, säger vi, så kanske någon skulle se om de hoppar in i en bil eller att han går mot en buss eller att han går iväg, liksom att någon borde ju ha... sett någon skymt av honom. Men...
Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Dagen efter så går polisen och knackar dörr i området. Och de som inte är hemma får då ett brev om att de ska kontakta polisen. Och den som blir förhörsledare heter Anders Persson. Och han säger att de ger sig inte förrän de har pratat med precis alla som bor där.
Mm.
Men fortfarande har ingen sett något.
Mm. Ja, det är ju konstigt.
Och det här... leder ju till vissa konsekvenser. För på grund av bristerna av iakttagelser så börjar man nu undra, pratar verkligen Tommy, alltså talar han sanning?
Ah.
Så han tas in till polisstationen i centrum i Gävle. Du som har varit i Gävle så ligger ju polisstationen precis vid stationen där.
Mm-hmm. Precis.
Där tas han in på förhör och sen anhålls han faktiskt misstänkt för mordet på sin sambo Anna. Och han förnekar brottet och bedyrar sin oskuld, men han får inget gehör hos polisen. Och polisen, de spelar ju upp vissa klipp. De är ganska hårda. Och de försöker inte det, så det är ju inte direkt tvångsmedel. Men de säger saker som, det kanske är lika bra om du berättar sanningen så vi kan börja om. Eller, ibland har man svårt att erkänna såna här saker för sig själv.
Mm. Ja.
Och sen så visar de också bilder på Anna när hon är avliden. Och Tommy säger, men ta bort det, jag vill inte se det, ta bort det.
Ja.
Men han vill ju fortfarande inte erkänna.
Ja, och jag tänker om han är oskyldig så är det ju inte så himla roligt att se liksom sin sambo i ett sånt tillstånd. Liksom. Nej. Det vill man ju gärna kanske... skippa, så att säga.
Ja, precis.
Mm.
Och åklagare i det här fallet blir, ja men säg en sån här då.
Jasså.
Christer Sammens.
Ja.
Han är alltså en ganska känd åklagare. Han hade ju hand om fallet uppe i Fränö där
Bille.
där Billy Fagerström mördade sin flickvän och körde ner henne i sjön vid en skottkärra.
Ja.
Och vi har ju hört rättegången. Och alltså den här Christer Sammens, han har lite roligt sätt att prata på.
Ja.
Och sen så är det varje grej. Han sa det här i det här Svenska Fall också. När han börjar med någonting så säger han, men om jag säger så här då?
Ja.
Och så i det här Billy Fagerström-fallet så är det så här, men om jag säger så här då, Billy? Cyklade du från Fränö?
Ja.
Men när man säger så här då, Billy. Alltså det är väldigt sådär...
Ja, till varje mening när han börjar med något nytt så säger han det. Och jag tycker det är ju lite charmigt också. Alltså det är ju lite... Ja, jag gillar det.
Det enda jag kan säga är att jag hade en bild av Christer Sammens från det där.
Ja, jag men, vet ju hur han ser ut också.
Ja, ja, men jag menar också en bild av hur han är.
Jaha, jaha.
Och när vissa saker som han säger i det här avsnittet gör att jag gillar inte honom lika mycket.
Mm-hmm. Okej.
Okay. För han menar att så här, ja visst blev han utsatt för hårda förhör. Men om jag säger så här då. Hans advokat kunde ju när som helst ha avbrutit förhöret. Och det kunde Tommy också ha gjort om han kände obehag. Man bara, ja, jo, men man kanske inte riktigt känner att man är i den positionen att säga det.
Nej, precis. Verkligen inte. För sig kanske man också känner att man kanske inte har... Alltså som då som han då Tommy, att han kan inte ha den möjligheten. Alltså att han kan inte
nej,
vet
precis.
Att han har den möjligheten att säga att nej, men jag vill inte ställa upp liksom mer på det här idag.
Nej, precis. Och han är ju liksom i chock och ja.
Ja, och sorg förmodligen.
Ja. Så lite kan jag tycka att Christer Sammens är lite blasé kring det här.
Mm, ja, men verkligen.
Men han tycker i alla fall att man trots Tommys nekande har tillräckliga bevis för att häkta honom. Och det gör man.
Mm-hmm.
Och man håller till och med en rekonstruktion den 28 april. Då Tommy ska visa vad han menar hände i lägenheten.
Mm-hmm.
Men efter några veckor kommer vändningen för Tommy. För nu får man tillbaka svaren på DNA-prover som man tagit på bland annat en hissknapp. Och handtaget på ytterdörren till deras lägenhet. Och det visar sig att blodet som finns där är en blandning av Annas blod och gärningsmannens blod.
Okej.
Okay. Och det här blandningen då, det är inte Tommys DNA.
Hmm.
Men trots detta så är inte polisen övertygad om att han är helt oskyldig.
Okej.
Okay. Och det här går så långt så att Tommy till och med börjar tvivla på sig själv. Att han läser här, men jag kanske hittar på det här. Jag kanske...
Ja. Men gud,
så det är
hemskt att liksom så... hamna i en liksom en sån situation där man liksom känner att kan jag verkligen lita på mitt eget minne? Alltså,
ja, ja. De, men det är för att de är på honom så mycket hela tiden.
Mm. Jo, det förstår jag ju att man blir ifrågasatt konstant liksom.
Mm. Men medan det här händer i alla fall så börjar ju polisen undersöka Annas övriga familjebild ser ut. Och då får man veta att Anna har ju varit fosterhemsplacerad. Och det heter väl inte så länge, det heter väl familjehemsplacerad. Men de säger det i alla fall.
Ja, okej. Okay.
Och det är hos en familj som heter Persson. Och de bor då i Furuvik utanför Gävle.
Mm-hmm.
Och lite kort då så berättar den här mamman att ja, men Anna var ju en ganska ja, men härlig tjej. Och hon drömde om att bli frisör. Och kom väldigt nära de andra fosterbarnen innan hon flyttade därifrån som 14-åring.
Ja.
Så det är lite kort sådär vad de har för bild om henne och grejer.
Mm.
Och under tiden man håller på och undersöker Annas familjehem då så ska det visa sig att den här DNA-profilen som var blandad med hennes den finns i polisens register. Men man har okay. inte någon identitet på den. Men det liksom finns i registret för att man har sedan tidigare säkrat DNA från brev med sexuella trakasserier.
Mm.
Och den som har mottagit de här breven heter Camilla Livendal.
Okej.
Okay. Och när de tittar på henne så visar det sig att hon och Anna var fosterhemsplacerade samtidigt i samma familj.
Aha.
Och man då kontaktar ju henne. Ja, det är vad är oddsen liksom.
Ja, verkligen.
Men hon kontaktas i alla fall och får frågan vem hon tror har skickat breven. Och jag vet inte när i tiden det här var, men det måste ha varit ganska närtid. Och hon tror att det är hennes ex. Så han topsas, men det är något matchar ju inte.
Nej.
Så att man är fortfarande lite vilsen där.
Jaha, okej.
Okay. Men i alla fall den 27 maj, nästan 2 månader efter mordet, så släpps Tommy fri. Han är inte helt avskriven, men eftersom spåren pekar på en annan gärningsman så kan man inte hålla honom häktad.
Nej.
Och nu bestämmer då Christer Sammens att man, trots att man vid den här tiden inte hade lagstöd för att tvinga folk att lämna DNA-prov, så kan man ju fortfarande be folk så här, bor du i det här området, kom och lämna ditt DNA.
Ja, just ja.
Mm. Och det här kommer från en mordutredning i Örebro där man testade 300 män och genom detta fann en gärningsman för ett brutalt mord.
Jaha.
Så man gör det här, men man hittar fortfarande ingen matchning. Och det här, man gör ju det på folk då som bor i närområdet, som jag har fattat det.
Ja, det tror jag också att det är man bara gör.
Och då börjar man ju tänka att men vi kanske skulle liksom topsa folk i hennes direkta närhet, som fosterhemsfamiljen och det där.
Ja, varför inte. Mm.
Och man bestämmer då en tid, en dag och en tid där den här familjen ska komma till polisstationen och lämna prover. Men då händer det något oväntat.
Såklart.
Och den 25 oktober 2005, 6 dagar före tiden då familjehemmet ska komma och lämna sina prover, så hittas Camilla Livendal mördad i sitt hem i Skutskär.
Jasså.
Och det är på kvällen den 25 som hon hittas. Och hon har fått över 60 knivhugg.
Åh jäklar.
Fy och det kommer nu då ut i media att de två mördade kvinnorna har varit familjehemsplacerade hos samma familj i Furuvik. Och hos polisen växer intresset för familjen igen då extra mycket. Och speciellt så tittar man på deras son Lennart.
Okej.
Han är 28 år vid det här tillfället och adopterades av familjen Persson när han bara var 7 månader.
Mm.
Och han liksom, ja, är lite speciell.
Ja.
Han bor sedan en tid tillbaka i en friggebod på familjens tomt där han spenderar nästan all sin tid.
Mm, okay, ja.
Han försökte jobba men misskötte sig väldigt ofta, så han fick ju sparken och sådär, alltså han kom inte i tid, han kom inte alls och liksom sånt där.
Okay.
Och som barn hade han inte heller liksom kompisar eller så han har alltid hållit sig för sig själv.
Lite svårigheter.
Ja. Och Lennart har under utredningen varit på tapeten hos polisen, men när de pratade med Camilla då om de här breven så sa hon att det var, kan absolut inte ha varit han.
Nej.
Men man förhör både Lennart och hans bror. Och i förhör, alltså han sitter bara rakt upp och ner och bara nej men Anna var ju min syster och jag är jätteledsen.
Okej, okay, typ ja, så. Jag märker det. Ja.
Men alltså, det kan ju vara olika anledningar till att man reagerar så.
Jo, men, ja, såklart. Det är... Men det känns ju liksom lite, ja jag vet inte. Och sen tänker jag att hon där Camilla, att hon kanske inte hade den bilden av honom.
Nej,
men sen
precis.
Om han då sitter i den där friggeboden hela dagarna så vet man ju inte vad han har för sig.
Nej, precis. Och Camillas syster Sara är med i det här Svenska fall. Och hon berättade att Camilla hamnade hos familjen Persson då hon hamnade på glid. Bland annat så togs hon ju för snatteri och lite annat. Jaså. Men under tiden hon bodde där så hade systrarna tät kontakt, både via brev och telefon. Och sen som vuxna så delade de intresset för amatörteater och var med i samma teatergrupp. Men i alla fall då när Camilla bodde hos familjen Persson så umgicks de väldigt mycket. Alltså de hade kontakt och sådär. Och Sara berättade att hon kom den här familjen väldigt nära och hon såg dem som en fristad både för henne och för Camilla. Men sen så plötsligt så det är någonting som förändras. För den här familjen, de har tidigare varit väldigt sociala med grannar, har haft mycket vänner och liksom sådär. Men nu drar de drar sig undan och då flyttar de till Furuvik och bor ganska isolerat. Mm. Och hon kände att det var inte lika trevligt att åka dit.
Nej.
Och när hon får frågor om Lennart så säger hon att ja, men han är väldigt tillbakadragen och var aldrig med. De enda gångerna han var med gruppen var när de gick på countryfestivalen på Furuviksparken. Liksom.
Aha, okej.
Okay. Så hon...
Mm. Lite ja, dåliga vibbar kanske.
Ja, men hon tycker ju att han är lite udda.
Mm, ja, ja.
Efter Camillas brutala mord så åker förhörsledaren Anders ut till familjen Persson för att prata med Lennart. Och han står då utanför tomten och ser att Lennart kommer ut ur sin friggebod med någon slags plåtbalja. Och tydligen så ska det brännas kläder på tomten. Mm-hmm. Och då tar Anders kontakt med poliskollegor och man bestämmer att Lennart ska anhållas.
Okej. Okay. Mm.
Och han då går då fram till Lennart och liksom så här, du ska med oss. Och då säger Lennart att han mår jättedåligt och han har druckit något slags rengöringsmedel. Mm-hmm. Så han tas ju om hand och körs till sjukhus och ja, får vård. Han har druckit någonting.
Okej.
Okay. Mm. Och när han har repat sig så grips han ju för mordet på Camilla. Och det här är bara 2 dagar efter mordet. Men under förhör så förnekar han all inblandning. Och precis innan häktningsförhandlingen ska äga rum så kommer ett bud från SKL. Det är det som är NFC nu.
Mm, precis.
Och de har ett svar på en DNA-analys som gjorts under helgen. Och det visar sig nu att hans DNA finns på Camillas mordplats, men också på Annas mordplats. Och nu häktas han för båda morden.
Yes, yes.
Och Tommy, han får nu veta från en journalist vad som har hänt. Han har haft tät kontakt med en journalist, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var han jobbade på. Men nej, de har kommit varandra lite närmare och lättnaden hos honom och hans familj är enorm.
Ja, det förstår jag.
Och när Sara får veta att Lennart är häktad så säger hon så här att hon konstigt nog inte var förvånad.
Nej.
Så någonting har ju legat i bakhuvudet.
Förmodligen.
Så att,
ja. Om hon nu hade liksom dåliga vibbar och tyckte att han var liksom tillbakadragen och umgicks inte med de andra och hittade inte på saker och så vidare och så vidare, så... Jag menar, nu säger jag inte att bara för att man inte vill umgås med andra att man är liksom någon som mördar folk, men att det, alltså, man får ju vissa vibbar av vissa personer, så är det ju bara. Och det kan man ju inte styra över att man får. Så att, ja, nej. Jag kan förstå att inte de blir förvånad.
Ja. Innan vi går vidare nu så tänkte jag att vi skulle ta en liten paus.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu kommer vi då återigen till Anders Persson som återigen då blir förhörsledare. Och yes, han berättar att Lennart på något vis snabbt fått förtroende för honom. Så när han går för att prata med Lennart så får han veta att Lennart vill erkänna. Aha. Så Lennart ber honom att hämta en bandspelare. Så Anders och Lennarts advokat går gemensamt till förhörsrummet där Lennart utan omsvep berättar i detalj hur morden gick till.
Jaså.
Lennart berättar under förhöret att han under natten mot den 30 mars 2005 drömmer hemska mardrömmar om blod och död. Och det här är inget nytt utan han har drömt det här förut. Det har kommit och gått under många år. Men när han vaknar så känner han sig aggressiv och känner för att skada någon. Så han beväpnar sig med en kniv och tänker att han ska åka och hälsa på Anna.
Okej.
Okay. Och han ringer väl på där och hon bjuder ju in honom. Det är ju inga konstigheter. Men när hon bjuder in honom så anfaller han henne.
Ja.
Men han säger själv att han inte hade tänkt mörda Anna utan han ville hälsa på henne och så ville han träffa hennes son.
Okej.
För sonen var ju bara 4 månader. Så han kanske inte har träffat honom än. Men någonting slår ju slint när hon bjuder in honom. Och han knivhugger henne ett 40-tal gånger.
Oj.
Han menar själv att han inte kan styra över utan han bara hugger och hugger. Och nu kommer vi till det här som är så konstigt. För efter mordet säger han att han full med blod lugnt går ifrån huset och tar stadsbussen ner till stan. Och ingen har sett det.
Det måste väl ändå någon ha sett?
Nej.
Alltså, vad hade han på sig för några kläder då?
Han hade ju den här röd-svartrutiga skjortan eller jackan.
Men den måste man väl se om den var full med blod.
Ja, jag vet inte. Men inte nog med att han tar bussen ner till stan. Han byter buss och åker till Skutskär. Där han går in på biblioteket och tvättar av sig. Och sen cyklar han hem.
I don't know. Det låter jättekonstigt att ingen har sett honom.
Jag tycker också det, men jag vet inte.
För vad var klockan? Var den inte liksom...
Nej, men det är ju på morgonen, så folk var ju på väg till skola och jobb och...
Ja. Ja, det låter väldigt märkligt. Ja. Eller var folk i chock när de såg honom så de glömde bort det?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Men väl hemma då så eldar han i alla fall upp sina kläder.
Mm.
Och hans omgivning säger att han efter Annas död beter sig väldigt konstigt. Fram till den dagen då han förhörs. Och det är ju om det här med brev och,
ja, just ja.
Och allt det där.
Mm.
För efter, och det är ju ungefär ett halvår senare, och efter förhöret slår något slint igen. Aha. Och enligt honom själv då så vaknar hans blodtörst. Och han ger sig ut för att begå ännu ett mord. Och man får ju senare, eller polisen får ju senare höra att han har ju cyklat omkring runt skolor och förskolor i Skutskär. För han ville ta ett barn och döda det och dricka dess blod.
Mm. Ja, ja. Men det är sånt man drömmer om. Lite då och då.
Men anledningen till att det inte händer är ju för att det är vuxna i närheten hela tiden. Så han kommer inte åt att ta ett barn.
Jo, det är ju jävligt tur det, måste jag säga.
Usch. Då kommer han på den ljusa idén att han ska cykla hem till Camilla för hon har en liten dotter.
Ja, ja, men gör det.
Och så säger han att när han väl kommer dit så bjuder ju såklart Camilla in honom. Och då säger han, berättar han för henne hur mycket han älskar henne och sen attackerar han henne.
Okej, men du vill ju han... ha dottern.
Ja, men ja.
Ja, okej.
Han hugger i alla fall Camilla då ett 60-tal gånger och det här är ett citat. Sen går jag bara in i köket helt iskallt och hugger henne. Och jag hugger och hugger och hon skriker, du är min bror. Du är min bror.
Mm. Usch, vilken panik hon måste ha haft.
Ja.
Fy fan.
Och han berättar också vid ett tillfälle att han vid ett tillfälle tar en paus och går till badrummet och tvättar av kniven innan de fortsätter. Och han beskriver hur han bara hugger och hugger tills han blir trött av det. Och sen säger han då, och det här är också ett citat, jag går runt i lägenheten och letar efter hennes dotter för att mörda henne och jag blir frustrerad av att hon inte är där.
Nej, det var väl... Tur det, måste jag ju säga.
Jo.
Usch.
Och jag ska säga det också att den dagen han knackar på hos Anna så är inte hennes son hemma. För han är nere hos Tommys pappa.
Usch. Ja, annars skulle han väl kanske gett sig på honom också.
Mm. Jo, precis.
Usch.
När han då har mördat Camilla så lämnar han den här gången också då lägenheten full i blod. Men den här gången så ser faktiskt en granne till Camilla honom. Och hon tycker, det här är så sjukt, hon tycker det är så konstigt. Liksom, det är så här lite udda att han har en tomteröd jacka på sig. Men enligt Lennart själv så är den här jackan ljusbeige.
Ja, så det är så mycket blod på den.
Ja.
Ja, fy fasiken alltså.
Men han tar sig i alla fall hem. Och så tittar han på text-tv och läser om det här mordet. Och han blir mer och mer besviken typ för att polisen inte hämtar honom.
Jaha.
Och då säger han, och då börjar de där jävlarna komma igen. Jag känner att jag kommer att komma undan med det här mordet och tvingas mörda ännu fler människor. Och jag blir rädd, och för jag får mordtankar på min egen familj. Jag är rädd att jag ska springa ut på samhället och bara hugga ihjäl något barn eller någon kvinna som går förbi med barnvagn. Polisen gör ingenting. Polisen kommer inte. Jag kommer inte att bli gripen igen. I ren desperation för att inte döda någon. För att inte skada något barn. Så försöker jag ta livet av mig. Och det är då han dricker rengöringsmedel.
Men man bara... För det första... Du är inte tvingad till någonting. Du behöver inte gå ut och döda någon. Och sen är det liksom... Nej, jag vet inte. Jag förstår ju att han är ju en sjuk person. Mm. För det måste man ju vara om man gör såna här saker. Ja, kan jag ju tycka.
Ja, ja. Det är ju någon empatistörning.
Ja. Men att säga att du är tvingad till att göra någonting, det är ju en överdrift.
Mm.
För det är ju bara det är ju du som själv tänker eller känner så. Men att ge sig på barn, det kan du ta och skita i.
Ja, precis.
Mm.
Under förhör så berättar han också en del andra makabra saker, som att han drack Camillas blod och att han skar bort köttbitar från Anna som han sedan åt. Och det här förklarar ju då Sven-Olofs iakttagelser.
Ja, just ja, de här triangelbitarna.
Mm.
Var de liksom överallt på kroppen eller var det vissa delar av kroppen? Eller
nej, men det är ju någonstans på överkroppen. De specificerar inte.
Nej, okej. Okay. Jag förstår.
Men i alla fall då den 26 januari 2006, nästan ett år efter Annas mord, så hålls rättegången i Gävle tingsrätt och det är mycket media på plats. Men efter bara en timme så vill Lennart lämna rättssalen. Han vill inte vara där. Och istället så spelar man då upp filminspelningarna från förhören. Och då åklagaren då, Christer Sammens, han beskriver ju den här rättegången som lite märklig då, eftersom Lennart totalvägrade sitta i rättssalen. Det tillhör ju inte vanligheterna.
Nej.
Men eftersom erkännandet finns, alltså han har ju erkänt på video och allting, så går man ju med på det här ändå. Och det här gör ju också att rättegången är ju över på en förmiddag.
Ja, just ja. Ja, det går ju snabbt då, för då finns det ju ingen som nekar till någonting.
Nej, precis. Och senare samma dag så meddelar tingsrätten att Lennart Persson enligt en rättspsykiatrisk undersökning lider av en allvarlig psykisk störning. Och därför döms han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Det kan jag förstå att han blev dömd till.
Ja. Det var ju ganska uppenbart.
Mm-hmm.
Och det här var ju då 2006. Och 2010 så besöker en journalist som heter Pelle Tagesson Lennart i Säter. Han sitter ju då på psykiatriskt sjukhus i Säter.
Ja.
Och där förklarar Lennart att han är en kannibal och att han inte kan hjälpa det och att han fortfarande känner en blodtörst varje dag.
Mm. Okej. Okay. Ja.
Nice.
Vet inte hur mycket det har hjälpt dig att sitta där.
Nej. Men i mars 2011 så skriver Aftonbladet att Lennart i november 2010 fick 71 000 i sjukersättning från Försäkringskassan. Och han ser de här pengarna som en bonus och han skulle använda dem för att roa sig. Han sa, jag ska köpa saker, DVD-skivor, CD-skivor, böcker och godis.
Okay.
Men det blev lite stormigt kring det här för det visar sig att socialtjänsten har också betalat ut pengar till honom för samma period.
Aha.
Och där blev en tvist mellan dem och Försäkringskassan.
Okej. Okay.
Men Försäkringskassan tar inte tillbaka sina pengar och socialtjänsten tar inte tillbaka sina pengar. Så där sitter han med massor pengar.
Aha. Vad ska han göra med dem då? Eller vad?
Ja, han skulle ju köpa godis och böcker och DVD-er.
Ja, just ja. Men det kan han väl... Ja, alltså på ja, den här...
Ja, alltså han får ju köpa in
ja, till såklart.
Sitt rum.
Ja, då lär han ju kunna köpa mycket godis för de där pengarna.
Ja, jo. Och vid det här tillfället så hade då också Lennart nyligen begärt permission för att kunna besöka sina föräldrar.
Mm.
Men överläkaren sa nej.
Nej,
det var långt kvar innan det kunde bli aktuellt med permission.
Ja.
Och 2021 prövade förvaltningsrätten i Falun om Lennart var redo för utskrivningsförsök.
Mm.
Men under 2022 så beslutades det att han skulle fortsätta med den här rättspsykiatriska slutenvården.
Ah.
Och det var också något som han ville.
Aha, okej.
Okay. Och han berättar via sitt ombud med Linn.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Darban till Expressen att det föreligger en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag om han inte vistas inom institutionen, även om han anser att risken är låg.
Ja.
Så han tycker själv att jo, men det finns en risk, men den är inte så låg. Men jag kan säga att chefsöverläkaren anser att det är hög risk.
Okej.
Mm. Så att det är både han då och kammaråklagaren är eniga i beslutet att han ska inte skrivas ut.
Nej, okej. Okay. Ja.
Så han sitter väl fortfarande... Ja. Jag vet inte om det är någon facilitet i Säter fortfarande. Eller om han har blivit flyttad inte till Gävle. Jag vet inte.
Nej.
Jag tolkar det som att han sitter på någon klinik i Gävle nu. Okay. Men jag vet inte.
Nej. Nej, men det är väl... Alltså, jag tänker att... Om de anser att han utgör en risk så ska han ju inte släppas liksom.
Nej.
Och i och med de två grova brotten han ändå har gjort så finns det ju risk om han fortfarande känner att han är liksom blod, alltså törstar efter blod och att han uttrycker att han är en kannibal och bla bla bla. Att det känns ju inte så jättetryggt att liksom släppa ut en sån person.
Nej, precis.
Mm.
Och Tommy, om vi ska återvända till honom, han fick ju efter sitt frikännande ett skadestånd.
Mm.
För det var sveda och värk och så den tiden han satt frihetsberövad. Vårdnaden om sin son fick han dock kämpa om väldigt mycket längre än den tiden han satt häktad.
Jaså.
Men till slut så fick han tillbaka sin son.
Jaha. Vad kom, eller? Ja.
Ja, men...
Jag tänker att han har ju inte gjort något...
Nej.
Alltså, vad ska man säga, olagligt eller liksom, han var ju inte skyldig. Så att,
nej, precis. Jag vet inte varför det tog sån tid, men han lyckades få tillbaka.
Ja, det var ju tur det var i fall.
Så att, ja.
Ja, fy fan alltså.
Ja, och det här var kortfattat om kannibalen i Gävle.
Mm, tack. Det var... Ja, vad säger man?
Ja, vad säger lite, man?
Det är alltid lite speciellt med sådana här fall för att man blir lite så här, hur tänker en sån här person?
Mm.
Vad är det som gör att den känner att den liksom vill döda för att liksom äta och för blodet och... jag vet inte. Det blir liksom så svårt att ta in. För det var ju som vi pratade lite om att jag tog den här Skara-kannibalen i ett avsnitt för några säsonger sedan. Och det var ju också det här med att äta och han åt ju köttdelen med sallad, vilket var typ cannabisblad eller såhär marijuanablad.
Ja, men just det, just det.
Ja.
Han specificerar inte, eller han kanske gjorde det i förhör, Lennart, men det är ingenting som man går ut med exakt.
Nej, hur han gjorde.
Mm.
Nej, men det är ju... Ja, jag vet inte. Det är ju en speciell sorts människa så att säga.
Mm.
Men ja, tack för detta i varje fall. Det var intressant ändå Och fruktansvärt hemskt för alla inblandade.
Hur skev hjärnan kan bli.
Ja, och jag tänker ändå att det var ju liksom, om jag har förstått det liksom rätt, så är det ju ingen annan i den där familjen som, vad ska man säga, hade varit liksom, hade sådana tankar eller hade varit i liksom brotts, ja, om du står vad jag menar, utan det verkar som att det bara var han. Så någonting har ju slagit slint.
Ja, jo. Det säger han ju själv också. Så han har ju en viss självinsikt ändå.
Mm. Ja, det är ju tur det. För vissa har ju inte det alls.
Nej.
Så det är väl skönt att han ändå själv inser att han inte kanske borde vara ute i samhället.
Mm.
Så vi får väl se om han kommer ut, hur gammal är han nu då. Han måste ju vara...
Ja, han var ju 28 2005. Och nu har det ju gått 19 år.
47.
Ja, det måste det ju bli.
Mm, ja. Vi får se hur länge han sitter till då. Men, ja.
Ja, ja, det senaste som sagt då, som jag såg i tidningar och så, var ju 2022.
Mm.
Så att,
ja.
Mm.
Oh well. Det kan vi bara se, vi som lever.
Ja, precis.
Ja. Men ja, nej, men det var väl den här veckans avsnitt.
Ja, jag har inte så mycket mer att komma med.
Nej, det behöver du inte. Det var bra. Tycker jag inte. Ja. Men om man vill kontakta oss.
Ja, har man sociala medier så kan man gå in på Instagram och söka på Ståphals eller Staphals. Så finns vi där och där kan man ju trycka på följ. Och där kan man ju kommentera på ett inlägg eller skriva till oss. Och har man inte sociala medier så går det jättebra att skicka ett mejl. Och det är ju staphalspodcast@gmail.com. Och Lukas brukar alltid skriva det här i avsnittsbeskrivningen också.
Mm, det gör jag.
Så där kan man ju, om man har några tankar eller om man undrar någonting, så kan vi ju försöka svara på det. Eller om man har önskemål eller tips på något ämne eller något specifikt fall eller så.
Mm, helt rätt. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket. Får vi se vad Lukas kommer med nästa vecka då?
Det vet man aldrig. Nej.
Det vet jag, vet knappt själv.
Nej, precis. Det blir intressant i varje fall, hoppas jag.
Det tror jag.
Ja. Yes, yes. Ha det bra.
Ha det bra. Hoppas ni får fint och härligt vårväder. Mm. Och nästa gång vi hörs är ju sista gången innan Valpurgis. Eller Valborg.
Just det. Valborg, ja. Så, har du rätt i.
Hoppas ni laddar för det. Mm. Men ja, nej, men ta hand om er så hörs vi.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.